lyssnar till Borås närradio på 92,5 MHz och det är dags för Kyrkliga förbundets veckoandakt i denna vecka i 21. Vi sänder här på fredagkvällar klockan 19.30 och på lördagar 14.30. Så när du lyssnar till någon av dessa sändningar, så hjärtligt välkommen till vår veckoandakt denna vecka inför bönsöndagen. Och vi ska idag få lyssna till en betraktelse av Patrik Thoreng, som numera bor i Danmark. Men ni behöver inte vara oroliga, han håller andakten på svenska. Och han ska få strax leda vår andakt här i radion med en betraktelse inför bönens tema. Men vi ska inleda vår andaktstund med att tillsammans få sjunga med Adolf Fredrichs verskör på psalmen 210. Jag lyfter ögat mot himmelen.
Lyssnar till bönsöndagens heliga evangelium. De heliga orden är hämtad ur Lukas evangeliets 11:e kapitel, verserna 1-10, och lyder så. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa Jesus till dem: När ni ber ska ni säga: Fader, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse. Jesus sa till dem: Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger: Lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andre är så påträngande, och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så skall ni få, sök så skall ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Några lärdomar i dessa verser. Först, att se Jesus be väcker en längtan hos lärjungarna att be. Lärjungarna förstod ju att det stora med Jesus berodde på att han levde i en så nära gemenskap med den himmelske fadern. Det begrep man då man var med Jesus, även om det var mycket annat man inte förstod. Närheten till fadern var tydlig när Jesus bad, när Jesus talade med sin himmelske far. Och det var naturligt att lärjungarna ville lära sig be så som Jesus bad. De var ju med Jesus för att de ville vara med Gud. I andligt liv har bönen en viktig plats. Andlig vägledning handlar inte minst om att hjälpa människor i deras böneliv. Så var det med Johannes döparens andliga vägledning, och det är också viktigt i Jesu undervisning. Så Jesus besvarar omgående lärjungarnas fråga tydligt. Ofta gjorde ju inte Jesus det. Han kunde omformulera deras frågor istället eller tillrättavisa dem om de frågade illa. Men det gör inte Jesus denna gång, utan han svarar direkt och omedelbart. Att leda lärjungarna till ett sant liv med Gud var inte minst att lära dem en sann tillbedjan av Gud. Det är en huvudsak för alla som vill följa Jesus och leva med Gud att ta till sig Jesu undervisning om bönen. Vidare, liksom kyrkans tillbedjan visar vad kyrkan tror, kan man säga om den enskilde kristne: så som du ber, så tror du. Din bön säger mycket om hur du uppfattar livet med Gud. Ber du mest om att få mer av livets överflöd, kan det vittna om att materiellt jordiskt gott är viktigare för dig än att ha frid med detta jordiska godas upphovsman och skapare. Ber du sällan eller bara pliktskyldigast, har du anledning att fråga dig om din vänskap med Gud håller på att dö, håller på att falna bort. Blandar du i dina böner in många ord om allt bra du gör, kan det tyda på att du inte litar på att Gud ger dig allt du behöver för tid och evighet av nåd alena. Inte därför att du är from och gör goda saker. Herrens bön visar på många kännetecken på ett sant och äkta liv med Gud. I Lukas kortversion av Fader vår ger Jesus de mest grundläggande böneämnena i den mest grundläggande av alla böner, som alltså säger så mycket om vårt liv med Gud. För det första kallar Jesus Gud i himmelen för Fadern. Att se Gud som den himmelske Fadern var inget nytt bland judar på den tiden, men att tala med Gud som sin himmelske pappa i enskild bön, det var nytt. Det visar att Jesus vill förmedla, eller att han förmedlar, Guds helighet till oss människor, så att vi innesluts i Guds helighet. Den kristne kan be till den helige Guden som sin pappa, eftersom den himmelske Fadern är Jesu far, och eftersom den kristne lever med Gud som förenar oss med den helige, alltså genom tron på Jesus som Guds son, får vi del av Guds härlighet. Vi blir Guds barn genom att i tro förenas med Jesus. Varje gång den kristne ber sitt Fader vår är det en bekännelse på att vi genom tron på Jesus och genom dopet i hans namn har den himmelske guden som vår himmelske pappa. För den himmelske fadern är ju Jesus himmelske pappa, och vi hör Jesus till. Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, fortsätter Jesus. Må Guds helighet uppenbaras för lärjungarna, så att de ser Gud som Gud verkligen är, att de får ställas inför den helige. Och må Guds heliga vilja få råda. Och må Guds helighet fylla våra liv så som den fyllde Jesus liv. Guds helighet uppenbaras i Guds ord när det läres rent och klart. Guds helighet ges oss när vi tror på Guds ord. Guds helighet kommer till oss då Guds ord förkunnas eller när vi läser det. Vi blir en del av Guds heliga rike då vi tar emot det förkunnade och lästa Guds ord i tro. De första bönerna lär att den kristne är barn till den allsmäktige helige guden, att man är förenad med honom och inte längre står under hans vrede. Man ber att Guds helighet må förverkligas överallt och att Guds heliga rike ska få komma in i mitt hjärta, vilket sker när jag tror på Guds ord. Så följer bönen: vårt dagliga bröd giv oss idag. För att leva med Gud på jorden så behöver vi ju livets uppehälle och nödtorft. Och det får vi av den helige fadern, av Jesu och vår pappa. Bönen giv oss idag vårt dagliga bröd, det är en bekännelse och en tacksägelse att Gud är livets skapare och upprätthållare som förser oss med det vi behöver för jordelivet. Vi vill ta emot hans gåvor för att leva väl, och vi är tacksamma för dem. Så följer en bön som är ihop med de tidigare bönämnena: förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Du som genom dopet och tron på Jesus har Gud som din pappa är samtidigt en syndare i dig själv. Utlämnad åt dig själv så är du faktiskt Guds fiende. För det bor en upproriskhet i ditt hjärta samtidigt som du i tro tacksamt bekänner att Gud är din far. Det finns alltid två inställningar i dig, alltså så länge du lever på denna jord. Dels rösten i dig som tror på Gud och vill lyda Guds bud. Och så den andra rösten som säger att din egna bekvämlighet här på jorden är det viktiga. Och ofta segrar den andra rösten. Och därför behöver du Guds förlåtelse för de tankar, ord och gärningar som den här andra syndiga rösten driver fram. För din inneboende upproriskhet mot Gud som gör att du inte ska älska Gud om din nästa som du borde. För att den är så kraftig i dig så behöver du ständigt Guds förlåtelse. Eftersom människan är en syndare som lever och verkar tillsammans med andra syndare i denna världen behövs också bönen så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och det visar att du tar emot Guds förlåtelse när du gör det, ja, du vill då också förlåta din nästa så som Gud förlåter dig. Och du vet att Gud också älskar din nästa och vill att din nästa ska ingå i förlåtelsens gemenskap som man får när man lever i tron på Jesus. Fader vår är en enda stor överlåtelsebön. I tron på vår frälsare Jesus så vet vi att vi är Guds barn, att Gud är min gode allsmäktige fader. Därför vill man att hans helighet och rike ska komma in i det egna hjärtat, att den ska omsluta mig och ta hand om mig. Man överlämnar sig i Guds händer för att få det som vi för livets uppehälle behöver, och så bekänner vi vårt beroende av Fadern i himmelen, av vår Herre och Skapare. Och också att vi lever av Guds nåd, av förlåtelsens nåd, som vi får i Jesus, vår frälsare. Och som en frukt av den förlåtelse vi får och som gör det möjligt för oss att leva med Gud, så vill vi också att försoningens ande må styra vårt förhållande till våra medmänniskor. Och vi är glada och villiga och vi vill förlåta dem för det onda som de kan göra oss. Så avslutar Jesus i Lukas evangeliet sin bön med orden: inled oss inte i frestelse. Alltså låt, Herre Gud, inget ske som drar oss bort från dig in i mörkrets makt. Det kan alltså ske att jag kommer bort från Herren. Därför är livet med Herren en kamp för att få fortsätta tillhöra Herren. Det vill säga, det är en kamp mot otron. Och här behöver jag Guds hjälp. för det är han som med sin ande sörjer för att jag behålls i tron och inte frestas att bryta med Guds rike. Eftersom otro visar sig i att de äkta bönerna tystnar, så är trons kamp inte minst också en bönens kamp. En kamp att få fortsätta be så som Herren bjuder mig att be. Jesus skildrar i en liknelse hur en person med sin familj mitt i natten väcks av en man som han känner och som är i behov utav hjälp. Mannen som knackar på har fått besök av en vän som vill ha mat och husrum. Och nu vill han att den här som ligger och sover med sin familj, att han ska hjälpa honom med det. Om någon skulle knacka på vår dörr mitt i natten med en sådan begäran, tycker vi nog att det skulle vara märkligt även om det vore en vän. Men så var det inte i det gamla Israel. Det var vanligt att man reste om natten. Om dagen var det alldeles för varmt. Och gästfrihet var ju något heligt i en tid då resande fick övernatta genom att ta in hos folk på resvägen. Scenen är alltså inte konstig. Inte heller att den besökande vill ha tre bröd, ett för gästen som besökte honom, ett för sig själv och ett bröd i reserv. Bröd bakades gemensamt i byarna och delades mellan byborna. Så, den som skämmer ut sig är inte mannen som ber om bröd, utan den som ligger där i sitt hus och sover och inte vill hjälpa. Skulle Gud då vara värre än en sådan bekväm, ohjälpsam och egoistisk människa? Det är Jesu fråga som har sitt givna svar. Visst hjälper Gud. Han är ju generositeten själv. I synnerhet om man ber om och om igen och visat att man verkligen vill ha det man ber om. Jesus rör här vid ett problem vi människor kan ha. Vi går inte till Gud med våra behov som vi borde göra. Vi förväntar oss inte allt gott av Gud som vi borde. Ja, vi kan till och med vara nöjda i vårt tvivel på att Gud har makt att hjälpa. Sådan blir man om man egentligen vill hålla avstånd till Guds helighet och leva som man själv vill. Om man liksom å ena sidan vill tillhöra Gud men egentligen inte, för man vill råda sig själv och därför så säger man sig inte vilja lita på honom riktigt. Att be Gud om hjälp förutsätter ju också att jag vill leva med Gud i hans heliga rike och få hans helighet i mitt liv, och det kanske jag inte alltid vill. Mot detta ställer Jesus maningen att söka Gud intensivt. Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Jesus förmanar till bönekamp. Jesus påminner om löftena om bönhörelse, och maningen till bön är alltså också en maning att kämpa mot otron, en tro som inte vågar lita på Guds makt att hjälpa. Otron visar sig inte minst i att man slutar be eller ber utan att förvänta sig få något, man ber mest för formens skull. Den inställningen visar på att man är på väg bort från Herren. Hjärtats samtal med Gud börjar präglas av likgiltighet. Längtan efter Gud och det han är kommer allt mer sällan och blir allt svagare. Men det här kan också bero på förtvivlan, att man är beredd att ge upp, att man har upplevt besvikelser i sitt böneliv. Därför känns bönen svag, man orkar inte tro på det, på Guds löften. Men just i de stunderna är den svaga bönen som ändå tränger sig fram i själva verket en intensiv bön. När jag ber, trots att starka röster säger att det inte är lönt, Trots att min bön känns så svag, då ska jag veta att det är Guds ande och kraft som övervinner otron. Ja, även den för mig svaga bönen, som jag tycker är en uppgiven bön, kan i själva verket vara en stark bön, ett riktigt bultande på dörren till himmelriket. Förmaningen om att be intensivt är att söka Guds och hans rike intensivt, och den ska vi ta till oss. För vår egen skull och för Guds rikes skull. Därför att Guds rike breder ut sig också genom våra böner, som ju ytterst är Guds andes böner. För varje bön i Jesu namn är en bön ytterst skapad av Guds ande. Den har ytterst Gud som sin källa. Be så ska ni få, sök och ni ska finna, bulta och himmelrikets dörr ska öppnas för er. Bönens kamp är aldrig förgäves. Till sist ska den öppna portarna till himmelen, och det är den viktigaste bönen, min viktigaste önskan, att mitt namn ska vara skrivet i himmelen. Man kan jämföra detta med ett litet omoget barn som gärna ber om ganska billiga småsaker, dockor, spel och plastleksaker. Allt det slits och går sönder, och barnet tröttnar på den ena saken efter den andra. Men så får barnet också en värdefull klinod, en silverskatt. Först uppskattar barnet inte gåvan, men efterhand börjar det förstå vad det rör sig om. Och då bleknar alla andra gåvor. De små tingen barnet önskat sig så intensivt tidigare förlorar i värde i barnets ögon. Ja, barnet vill ge bort allt sammans för att få och få behålla den dyra klenoden. Och då har vi kommit fram till det helt avgörande målet i den kristna bönen. När jag ber så vill jag utverka av Gud att få vara i hans himmel, att mitt namn är skrivet i himmelen. Min bön är en bön om att få vara med Gud för tid och evighet. Det dagliga brödet, min jordiska hälsa, de goda grannarna, det goda ryktet omkring mig, det är inte slutmålet. Utan det jag till varje pris vill ha är att få komma in i himmelen, och också att himmelriket ska komma in i mig och helga min vardag och allt det jag brukar i vardagens liv. Min bön är ett bultande på himmelrikets dörr för att få vara med Herren Gud. Varför är det en så äkta bön? Jo, därför att det som Fadern högst vill, det är att vi ska bli frälsta. Fadern vill att alla ska bli frälsta, det är hans bön för oss. Därför är hans andes bön i mitt hjärta en bön vars yttersta mål är att jag ska få vara Guds barn för alltid. Så kan man säga att Jesu undervisning om bönen slutar där den börjar. Det handlar om att få ha Gud till far och att få leva av Guds ande genom att få vara förenad med Gud genom tron på Guds son Jesus, som är min enda frälsare. Först här i tiden och sedan i evigheten. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.
Detta är Kyrkliga Förbundets veckoandakt på 92,5 MHz eller via internet om du lyssnar till oss via hemsidan. Där vi nu denna kväll har fått höra en betraktelse av Patrik Thoreng som har talat till oss inför bönsöndagen med utgångspunkt från evangelieläsningen för just bönsöndagen. Och vi fortsätter nu vår andaktstund med psalmen 209. Kören Sanctus kommer nu att sjunga för oss O Gud, all sannings källa.
Dum 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 d
Kyrkliga förbundets veckoandakt i vecka 21 här i Borås närradio på 92,5 MHz. Ja, den börjar att gå mot sitt slut. Och vi i Kyrkliga förbundet, ja, vi sänder här i Borås under sändningsbeteckningen närradioandakten. Och i vår andakt idag, ja, det var Patrik Thoreng som är präst i Sankt Markus församling och boende i Danmark som ledde vår andakt denna eftermiddag och kväll. Och nästa vecka, då hälsar vi på nytt välkommen till vår veckoandakt och då är det Magnus Skredsvik, boende i Öby och Skene, som kommer att leda vår andakt. Han är präst i Öby Skene pastorat, men under den här terminen varit tjänstledig för vidare studier. Och med detta så vill vi från Kyrkliga förbundet säga tack för denna vecka och också passa på att hälsa välkommen och att ni vet om möjligheten att lyssna till våra andakter när ni själva vill på vår hemsida kyrkligaförbundet.se. Och så vill jag, som ni kanske hör, är jag ju smålänning. Och i närheten av där jag bor så ligger Jotsberga och under midsommarhelgen så kommer traditionsenligt Kyrkliga förbundet att ordna ett midsommarmöte på Jotsbergagården. Och dit är ni alla välkomna. Gå gärna in på vår hemsida kyrkligaförbundet.se och där hittar ni fliken till midsommarmötet. Där kan ni se hela programmet, vad som kommer att hända under den här helgen och hur man bokar sig till detta läge. Den möjligheten hoppas jag många av er lyssnare tar vara på och att vi får möjlighet att träffas och samtala och mötas under midsommarhelgen. Och vi har också bestämt att under sommaren i år så kommer vi att sända veckoandakter under hela sommaren. Så vi tar inget sommaruppehåll i år heller utan ni får möjlighet att ratta in 92,5 MHz under hela sommaren och lyssna till våra andakter. Så varmt välkomna även under sommaren säger vi från Kyrkliga förbundets närradio och jag som heter Erik Olsson. Och jag vill nu till slut passa på att önska er alla Guds rika välsignelse och en god och välsignad helg. Och att vi alla får förenas i bön för den helg som ligger framför oss och att vi får påminna oss om bönens betydelse. Med detta säger vi tack för denna gång.